Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej, hej! Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren möter. Nytt avsnitt varje onsdag. Denna vecka har jag pratat med Per Nunstedt, Viasats sportchef. Han berättar om sin resa från prästgården i Skövde till chefstolen på Viasat. Han talar om utmaningen och planeringen gällande OS-satsningen. Han berättar om vilken idrottsman han håller högst genom alla tider och mycket annat smått och gott. Innan du får lyssna till Per vill jag bara säga att om du vill komma i kontakt med mig så gör du det bäst via Twitter, Niklas_Holmgren, eller hemsidan niklasholmgren.nu, alternativt Facebook Holmgren möter. Nu är det dags för Per Nunstedt, sportchef Viasat. God lyssning, hej hej! Per Jan Gustaf Nunstedt, född den 23 maj 1973 i Skövde, nybliven sportchef på Viasat. Hej Per!
Hej Honken!
Ja, du är egentligen min chef, men vi ska inte bli så interna, det ska handla om dig. Va? Så att jag ska inte fråga vilken match jag ska göra nästa helg, så det hoppar vi. Ja, hur känns det förresten? Eget fint kontor och sportchef för, det vågar jag säga, den kanalen med de finaste rättigheterna.
Nej, men det känns jättebra. Jag menar ju att det här är det roligaste jobbet som finns att ha om man vill pyssla med det som jag gillar. Ja. Egentligen. Och jag tycker att det känns skitkul. Även kontoret, det är ganska många nya prylar här sen jag fick ta över det.
Du hade köpt någon kontorsbord av någon legend, tyckte jag mig höra någonstans.
Ja, det här bordet är från Jan Gradvall faktiskt, där han satt och skrev sina snyggaste texter genom åren, sen 80-talet och framåt. Och sen så, men jag har lite andra prylar, sitter in. Arne Jacobsen, Oxford stod just nu till exempel, som jag dragit hit. Ja. Dock inte på MTGs nota, utan den är privat.
Är du intresserad av gamla möbler och antiker och sådär saker? Eller är det historien bakom sakerna som...
Nej, men jag är ganska intresserad. Jag har ju lite tavlor på väggarna här som är svåra att se då, eftersom det handlar om en podd. Men jag sitter ju bland annat mitt emot en Sture Johannesson. Vad ska man säga? Det är ett av de första datortrycken som gjordes 1984. En bild på Björn Borg. Hemma har jag en annan serie på den här afghanska krigaren Massoud, som ensam egentligen står emot Sovjetunionen under det kriget, men som sen blev mördad dagen före 11 september faktiskt, efter han hade varnat om att det skulle komma en terrorattack mot USA. Men som då också var en av de här omtalade krigarna och personligheterna på 80-talet. Så att jag försöker väl samla på lite olika konst i den lite lägre nivån och sånt där. Det är inte några äkta Andy Warhol som hänger på väggen, utan det är lite, jag får börja någon annanstans.
Men här. Så har du ju Muhammad Ali och det är John McEnroe och det är Björn Borg och, då kan vi fråga, vem är den största idrottsmannen alla kategorier enligt Per Nunstedt?
Peter Forsberg.
Våran Foppa? Ja. Hockeyfoppa?
Ja. Jag tycker att han var så underbar med sin... Nu är han ju väldigt aktuell och sånt där, men jag har alltid hållit honom högst. Jag tycker ändå att bland de starkaste minnena som jag har är SM-finalen mot Malmö, där han mer eller mindre krigade själv då och tog laget själv till SM-final, vann nästan guldet själv. Men det är lite, han är också 73 och man har ju följt honom genom alla år och sådär och sprungit på i olika sammanhang, men honom har jag haft lite extra koll på. Men jag tycker att hans inställning och hans sätt att spela hockey på. Och jag tycker att han är outstanding alltså. Sen så är det ju förstås att jag var inte med när Ingo boxades. Nej. Annars hade jag kanske hållit Ingo högst och sådär. Men nej, men jag gillar ju Forsberg. Sen så är ju Borg och de andra grabbarna.
Ja, vänner vård, det skulle säga. Det är ju liten sport i ishockey. Men tennis och boxning där du och jag har lite. Det är ju jättesport.
Ja, men när det handlar om min personliga favorit så är det ändå... Det går ju slatt. Han kan ju till exempel... Han kan inte jämföra sig med Forsberg i min värld. Jag tycker att Foppa, det han gjorde och den han var. Och men jag... Jag led med honom när han slog sönder sin häl och skulle bygga om den på nytt. Och hans kamp för att spela hockey. Och, jag gillar den inställningen som han har.
Mm. Sen har du en präst där. Du är ju prästson. Är det pappa som är på väggen där?
Jag är prästson i två led, så det är farfar.
Oj, är det farfar? Ja. Berätta! Ja. Hur kunde du bli som busig? Eller vad säger
jag? Men jag predikar väl också på mitt sätt. Men, men pappa Jan var präst, kyrkoherde i Skövde. Farfar var i Vargön. Men det är de enda prästerna i släkten. Sen så, men det, man var ju en del i kyrkan när man var liten, mest för att det fanns ett pingisbord som, i uppehållsrummet, som pappa kunde locka med. Så vi spelade mycket pingis när vi var små. Men ja, jag tycker väl i och för sig att i grunden med de värderingarna som finns är schyssta. Men vi var ju inte på något sätt... Det var ju inte bön till frukosten på det sättet.
Det var ingen bordsbön så på det sättet.
Nej, farfar hade det. Men vi var lite mer easygoing i vår familj. Och pappa var väl, tror jag, om jag ska gissa, mest präst för att hjälpa människor. Mm. Mer än att det var bara kallet till att prata om vad som hände för 2000 år sedan.
Hur har det präglat dig, tror du, på ditt sätt att se saker och ting, med att du har haft en pappa med sån social empati?
Jag vet inte. Man kan ju försöka påminna sig själv om hur han var ibland för att bli bättre själv, såklart. Det har ju hänt... Han kunde ju till och med rädda en trubbel när jag var yngre. Man höll på att åka på någon smäll någon gång. Men så hade det inte varit för din pappa hade du fått stryk. Men så lät de mig gå. Så han hjälpte mig på det sättet. Sen så var han en fantastiskt varm och härlig människa och så. Som jag har... Så många sätt som förebild på det sättet, att han var så sympatisk och härlig. Men han var ju trevlig än vad jag är. Han var flera hack.
Lever han?
Nej, han är tyvärr död. Mm.
Jag berättar, 1973 i Skövde såg du dagens ljus. Vilken typ av uppväxtmiljö hade du?
Ja, jag växte ju upp då i prästgården i Skövde centrala på Skolgatan. Var i en väldigt kärleksfull familj med tre syskon och två föräldrar då. Det var mycket sport på den tiden också. Mycket socialt. Vi hade som regel hemma att vi inte stängde dörren, inte låste dörren, utan det var alltid öppet hus. Så att man kunde komma hem efter skolan, så satt det ett gäng kompisar där som satt och surra med farsan eller vem som helst. Men försökte ha en väldigt social... Det var väldigt socialt, tycker jag, och härligt. Och väldigt fina minnen från åren, uppväxtåren i Skövde. Mm.
Idrotten, du var inne på idrotten, pingisbord i kyrkan som lockade. Hur väcktes ditt intresse för idrotten? Var pappa idrottsintresserad till exempel?
Pappa var väldigt intresserad. Mm. Han var psykologisk tränare i Skövde IK under den perioden när de åkte ner från division 1 till division 3. Det var två säsonger. Så det gick väl så där. Men pappa var väldigt intresserad av idrott. Sen så, jag menar, om man har en brorsa inom 3 år så triggar man ju varandra och håller på mycket med idrott. Sen så var vi på inga vägar de mest framgångsrika idrottsmännen eller pojkarna i Skövde, men däremot så den där tävlingsnerven hade vi ju båda två, som jag tror vi båda använt. Anders jobbar på Expressen idag som journalist, med att tävla och försöka bli så bra på sitt område till slut, som om det kan vara journalistik eller vad det nu kan vara. Så att men det var mycket idrott ändå när man växte upp. Det var ju bordtennisklubben till exempel. Kom 6 gånger och vann lite dadlar. Spelade handboll i IFK Skövde. Spelade egentligen i Sveriges bästa lag just då, eller bland de bästa. Jag var absolut inte bland de bästa, men vi vann stora turneringar. Vranjes var i samma årskull, så att honom mötte vi någon gång där när han spelade i Kortedala, var det va? Och sen så fotboll i Vomms IF. Ja, klassisk småstadsuppväxt på det sättet, med massor med olika idrotter.
Då kommer den stora samhällsfrågan. Vem är bäst i bordtennis, du eller Anders?
Ja, men jag piskar nog honom.
Jag har ingen som vill ha dementi.
Ja, tennis blev ju en dyr materialsport med tanke på våra matcher när man slog sönder alla racketar. Men pingis tror jag att jag... Nej, det tar jag honom på.
Men min känsla att Skövde där var det är handboll, det är en handbollstad för mig.
Ja, det blev ju en handbollstad. De ligger ju skit till när det handlar om fotboll egentligen. Nu åkte Skövde AIK ur division 1 här och den har faktiskt haft rätt tung att bita. Jag växte upp rätt mycket med hockeyn, vill jag säga. Våra gamla bubblan i Skövde. En litet upptält helt enkelt där man spelade hockey. Men helt otroligt drag. Jag vet att Dag Olsson vid domarbasen vid något tillfälle nämnde att det finns de två värsta matcherna att döma. Det är AIK-Djurgården på Hovet eller Varför hemmamatch med Skövde. För att det var ett sånt sjuhälsikes drag där. Och det räckte ju med att det var 500 personer så lät det ändå som 10 000 och stökigt. Mm. Krobbe Lundberg stod och slogs med folk i publiken med klubban och det kastade sin flaskor. Det var en häftig upplevelse.
Om det hade blivit någon sport för dig då? Bordtennis, tennis, handboll, fotboll. Vad kände du? Liksom, vad var pumpen mest med?
Nej, men jag var inte speciellt bra så att jag hade kunnat bli något på det sättet. Jag var ju fotbollsmålig så... Jag var decent. Men för ojämn. Kunde blanda skitbra saker med kassa. Så att det är det man lider med ibland. Fotbollsmålvakter är det utsatt. Men jag var inte i närheten på det sättet.
Var du intresserad av tabeller och statistik och resultat och sånt där?
Jo, men så är det ju. Hade ju stora böcker där man klippte ut Nattens NHL som var i Expressen och klippte ut och satte in i album. Och massor med sådana böcker. Och man såg ju allt. Det var ju fest torsdagen när det var förlängda Sportnytt. Satt man ju där, hoppades på att se några sekunder från NHL, något liknande. Man såg ju precis allting, men jag känner att rätt många från min generation gjorde det. Sporten var ju viktig och man lusläste allting. Vi hade Skövde Nyheter, Göteborgs-Posten, Svenska Dagbladet, Expressen hemma och läste allting varje dag egentligen, rubb och stubb.
Kände du tidigt att det är journalistiken jag vill in på. Jag har ju hört dig nämna tidigare att alla de här tidningarna som låg på frukostbordet hemma då. Kände du tidigt att wow, där vill jag vara?
Ja, det gjorde jag. Vi läste väldigt mycket och tvn var på och jag var väldigt intresserad från tidig ålder med att jobba med det. Hade tur att komma in som tabellräknare, ja, först prioelev, sen tabellräknare på Skövde Nyheter. Men det var så fint på den tiden, man fick ju chansen fast man var ung. Jag gick i 8 när jag började skriva där. Vad är man då? 13 år. Och har ju hållit på med det sedan dess. Men jag brann för det. Jag gjorde min gymnasietid med lite vänsterhand eftersom jag ändå visste vad jag ville göra egentligen. Sådär. Mm. Var nästan nära att hoppa av skolan för att jobba med journalistiken. Men jag släppte det. Flyttade upp till Stockholm nästan månaden efter som jag slutade gymnasiet och började jobba.
Ja, hur var du i skolan och i grundskolan?
Men grundskolan var väl helt okej. Det är väl, jag kan inte sitta och ljuga eftersom det är offentliga handlingar. Det är bara att gå in och kika. Gymnasiet var jag skitdålig. Det gäller väl bara att överleva den här gränsen som man fick fortsätta gå nästa år eftersom själva skolan var rolig. Själva umgänget där.
Minns du vad du hade för medel när du gick i nian? Eller har du förträngt det?
Ja, mellan 3, 5 och 4 någonstans.
Det är ganska bra.
Ja, det är inget man blir gärna kirurg på, men det var något sånt där.
Ja.
Men gymnasiet så hade jag ju riktigt svaga betyg.
Vad valde du för linje?
Ekonomisk.
Ekonomisk, 3 år ekonomisk. Ja.
Det var ju mode då, men det var inget jag var intresserad av. Men det var ju man tog ju det som de flesta ville gå. Men jag var inte så intresserad av det. Jag kan ju ångra det ibland nu för tiden.
Ja, du är sportchef, så du måste ju räkna lite grann. Ja.
Jag har ju killar som Olle Norin, kontrollen här ute på redaktionen, som har koll på det, som man kan fråga när det blir för många nollor.
Ja, honom slår du väl i pingis i alla fall?
Ja, han är bra. Han spelar ju klubb pingis.
Ja, jag har mött honom så att sådär. du berättade tidigare, du kom alltså in redan. Hur kom du in? Alltså, du gick i 8 när du fick börja extra knäcka på Skövde Nyheter. Ja, men, hur gick det till?
Nej, men det var ju den tiden då att brorsan hade ju också pryat och kommit in och börjat räkna tabeller. Och lite gick jag väl i hans fotspår där, att jag tog över hans tabellräknande när han började skriva lite. Och sen så fick man tidigt chansen att ha någon ungdomssida i tidningen. Någon gång varje vecka så åkte man ut och gjorde ungdomssport. Jag är jättetacksam mot de cheferna som jag hade då, Kjell Larsson och Bulla Berggren, som verkligen lät ett barn jobba på det sättet. Jag menar, jag satt ju som det hette väl inte nattchef, men senkvällschef där på somrarna, fast man var 15-16 år där och ritade tidning. Och det är ju helt otroligt egentligen när man tänker idag, men då fick man chansen och det var fruktansvärt roligt alltså.
Ja, hur var, vilken tidsepok var det, var innan, var det när det fortfarande fanns säteri och sådana saker?
Ja,
när
det kom in? Ja. Så det var ju, man mätte ju med typometer och körde allting på 5 spalt, precis som Expressen, bara för att likna den tidningen. Men ja, det var ju, det var innan internet fanns och mobiltelefoner. Ja. Så fick man ju ringa runt och fråga hur det gick mellan versus och bomb och målskyttar. Och blev det fel så blev det ett jäkla liv. Så det var en tuff skola på det sättet. Riktigt, riktigt bra. Det var disciplin och rätt ska vara rätt i en lokaltidning.
Hade du någon idol som du såg upp? Du nämnde ju några namn på Skövde Nyheter. Men fanns det någon som du... Vi har ju ofta det som barn, antingen med idrotten eller någonting annat. Någon som förebild. För det var ju... Krönikörerna då var ju riktigt, riktigt stora alltså i alla tidningar.
Man lusläste ju Expressen och även som väldigt ung så tyckte jag till exempel om Ulf Persson. Inte Ulf Nilsson utan Ulf Persson som skrev mycket på den tiden. Jan Lindström skrev mycket som jag också tyckte var otroligt bra och läsvärd. Givetvis Malmqvist var ju sportkrönikör på den tiden så att, det var ju mycket honom som man läste och så också. Det var ju en dröm egentligen när man var liten att någon gång få skriva någonting i Expressen. Det var ju det som drev en egentligen när man var liten. Men det var Expressen-maffian helt enkelt. Mycket, man hade total koll, nästan otäck koll på de som jobbade där fast man egentligen gick i grundskolan på det sättet. Men det var viktigast varje dag var egentligen att köpa Expressen och läsa den.
Ja. Skövde Nyheter, så du började i 8. Du kämpade, du gnetade igenom, kanske rätt ord, gymnasiet för att du hade så mycket uppdrag på Skövde Nyheter. Blev det fast tjänst där efter gymnasiet?
Nej, då blev jag på Värnpliktsnytt. Flyttade upp till Värnpliktsnytt direkt efteråt. Så jag ryckte in i lumpen måndagen efter skolavslutningen i Skövde och sen så flyttade jag upp till Värnpliktsnytt och under den eran, det var väl Niklas Svensson som var där då från Expressen, tangerade någon period där, Filip var väl där, Hammar också om jag inte minns helt fel, och en jäkla bra skola där man fick vara med och granska försvaret. Försvaret hatade ju oss. Det var ju vi, de betalade ju våra löner höll jag på att säga, eftersom det var värnplikt på den tiden, men de ville ju inte ha de artiklarna som vi skrev, men vi granskade ju verkligen försvaret och det var ju egentligen, det var ju underbara historier som man fick göra. Det
kan du berätta någonting? Jag ser, det lyser upp lite i ögonen när du tänker på det.
Men det var som dröm och granska ett försvar. För jag kände att vi var ganska ensamma om det på den tiden. Det var ju många av de tidnings, de större delarna som kom i Expressen och Aftonbladet kom ju i grunden från Värnpliktsnytt eftersom vi hade det som vårt dagliga levebröd. Och ja, men det kunde ju vara allting från någon major uppe i Boden som lät sina värnpliktiga att bygga hans bastu en hel sommar. Det var ju många sådana stories. Det var ju vissa granskningar av nazismen i FBU som fick en del genomslag. Det var roligt att jobba på det sättet. Det var den absolut bästa skolan jag någonsin har varit med om. Och jag menar ju att den här praktiska delen av journalistik är så otroligt mycket viktigare och bättre än vilken skola som helst egentligen. Det var gött.
Fick ni en repressalie någon gång? Ni var ju anställda av Försvarsmakten och så levde ni rövare där.
Ja, men nej, men det var ju känsligt för dem, för då visste de väl att vi skulle skriva om det också, men det var ju, jag tror inte att det gjorde ont i försvaret när man la ner Värnpliktsnytt. Det tyckte man var fint. Vi fick härja. Mm.
Och efter då lumpen, har du fått blodad tand först på Skövde Nyheter och sedan den här tiden på Värnpliktsnytt. Vad var drömmen, visionen då? Var det Expressen fortfarande skulle dit?
Ja, det var ju kvällstidningar egentligen och Expressen. Och först blev det 11 månader på Aftonbladet, den klassiska vikarierundan. Sen så blev det Expressen. Hade tur att bli uppringd av Arthur Ringert som... ville ha in det mer lite tabloida tänket i TV4-sändningar. Så att jag fick chansen att gå över dit väldigt snabbt efter Expressen.
Ja, hur länge var du på Expressen?
Det var också ett år.
Ett år, ja. Jag vet ju, du brukar ju alltid krama om Niklas Andersson och de där kamraterna när ni ses. Men det var ett bra år.
Ja, det var fint. Det var Niklas. Hans Pecker som var sportchef på TV4 var ju där också. Per-Ola Jonasson. Vad heter han som sitter författare av Alibi? Jonas Jonasson heter han, va?
Ja,
han var ju ställföreträdande sportchef för den tiden. Ja, det blir så. Men ställföreträdande sportchef.
Alias, menar du?
Ja. Men det här var ett jäkla skönt gäng.
Ja. Så nu sitter du som sportchef, du kan ju inte säga någonting. Men alltså du, på den tiden, Aftonbladet, Expressen, var på den tiden, var det Expressen du kände att där var det mer schysst då, eller?
Ja, men det var väl mer att Expressen var i barndomsdrömmen.
Mm.
Och sen så trivdes jag faktiskt utmärkt på båda ställena, men Expressen var ju någonting som man hade riktat in sig på hela sitt liv, på att få jobba på någon gång. Så att det är såklart att det var något alldeles extra.
När du var ung då, vad jag förstår, så var det ju, du ville skriva. Det var väl den stora grejen. Du pratade ju om alla tidningarna där tidigare som låg på frukostbordet. Och sen då så ringer Arthur Ringart och till dig, och ja, hur tänkte du då? För nu var du ju inne, du var på ett år, du hade börjat göra ditt namn på Expressen där, och så ska du byta, ja, inte bransch, men ändå byta spår.
Jag skulle ändå bli utsparkad där. Jag blev egentligen lovad en fast tjänst, men sen blev det ett vd-byte eller ett chefredaktörbyte, och då blev det lite nya tongångar. Det fanns ju inte så många. Idag finns det så otroligt många mediekanaler till höger och vänster, men då fanns det ju ganska få. Så att jag är ju evigt tacksam att jag fick det här samtalet från Arthur. Sen så var jag ju inte alls skolad kring tv, och jag hade ju till en början i alla fall väldiga brister på hur man, själva formen kring det, men var journalistiskt driven och tyckte om det sättet som TV4 var på då, den här uppstickaren. Det var ju en jävligt uppkäftig lillebrorsa som högg till höger och vänster på alla sätt och vis. Det är inte konstigt att den blev mindre omtyckt av många idrottsmän, för att det var ju tufft. Men samtidigt så ett otroligt härligt alternativ till SVT, som hade gjort TV på samma sätt under väldigt många år. Jag tror att SVT har blivit mycket bättre på grund av konkurrensen från TV4, att man fick tänka om lite där och se hur man förmedlar nyheter och så att, men nej, jag tyckte att det var en dröm att börja på fyran där, hur kul som helst. Och fick ju ändå vara med när den firar 20-årsjubileum för några veckor sedan. Så man fick ändå vara med i den här första delen och vara med och bygga upp, även ifall det kanske dröjde något år sedan de hade börjat sända. Men grym arbetsplats.
Får jag fråga, den här nyhetsådran, jag har jobbat med några år nu, och du kommer ju från nyhetssidan, du tycker om nyheter även i icke-nyhetsprogram, så att säga. Hur tar den sig uttryck i dig när du får ny som en nyhet? Hur känns det liksom?
Ja, men nu har man ju ett lite annorlunda sportliv ändå, så att jag sitter ju inte med... Den var ju mer utpräglad egentligen på TV4 när vi jobbade med en daglig nyhetsverksamhet. Här har vi jobbat ju mer med större evenemang och annat, även ifall vi har börjat ticka igång via sport.se lite, som vi har de dagliga nyheterna. Men det är väl bara... Man är uppfostrad med det. Man älskar nyheter.
Ser du framför när du säger ja, det där, det är första sidan, eller det är helsida, eller liksom, hur går tänket?
Ja, du, hur går tänket?
Alltså.
Det går ett rus genom kroppen när jag ser härliga, bra nyheter och följer det flödet. Nej, men det är såklart att det, att man är intresserad också hur olika medier skildrar nyheter och hur snabba de är och den nya tiden, jag vet inte. Nu var det väl till exempel Expressen, tror jag, som var först ute i samband med de här ubåtskränkningarna i skärgården. Att efter larmet, 2 timmar efteråt, ser de ut och sänder med sin båt där. Jag tycker att det är kul att se det nya medieklimatet och följa det, och jag är intresserad av det. Konsumerar extremt mycket tidningar och tv fortfarande, och... Ja, men det är ju någonstans min profession också att se vad folk håller på med.
För de som inte är så insatta, hur jobbar en nyhetsreporter? Hur går det till att bli en bra nyhetsreporter?
Ja, du, nu var det länge sedan jag var det, men det handlar ju om en nyfikenhet och en total dedikation och inte vara rädd att ringa. Ring runt. Telefonen är ju rätt bra hantverk. Sen så, ibland så, man konsumerar ju nyheter på ett annat sätt just nu. Och man gör ju nyheter på ett annat sätt. Nu handlar det ju väldigt mycket om snabbheten. Och nu går det mycket snabbare för andra att dra upp något som man först är själv med och sånt där. Så att man, det är ju lite, men man ska ju vara orädd. som nyhetsreporter såklart.
Är det otacksammare då att vara nyhetsreporter när det finns ett sånt enormt flöde och av information?
Ja, men det stora flödet gör väl att det är lättare att få nyheter också egentligen. Att det händer,
men inte
saker.
Sticka ut och få den här första sidan?
Nej, första sidan. Man får väl tänka om där. Är det första sidan som är grejen nu för tiden? Det blir ju, den är ju ute någon annanstans ändå tidigare. Det är svårt att hålla på de nyheterna. De är ju först någon annanstans på nätet.
Ja. Men då hamnar du på TV4. Och TV4, vad jag förstår, du får rätta mig om jag har fel, Per. Kom ju in då som en konkurrent till SVT som hade funnits där i alla år, som var tryggt, som var stort och som var, ja, allt vad SVT står för. Och ni kom på att vi måste göra något på ett annorlunda sätt. Hur tänkte ni, hur jobbade ni där med att få att sticka ut och bli annorlunda och retas, för det gjorde ni ju.
Ja, men det var ju att vara lite mer tabloida, att inte vara så förbannat respektfulla till allt och alla, att våga ställa de obekväma frågorna, ta med de jobbiga bilderna. Det fanns ju inte någon form av kompisjournalistik på det sättet, utan det var ju raka rör, va? Kör stenhårt ut. Jag tyckte att det var kul och väldigt bra då. Jag tror inte att man kan göra de formerna av nyheterna nu. Men det fick ju genomslag. Jag får ju fortfarande höra en hel del om när jag gratulerade Lenny Martinez till att han tangerade världsrekordet på 100 meter. Och när det då var 10.49 för damer, Flow Young. Men det än idag lever det kvar. Det var ju kort i en nyhetssändning för, vad är det, 15 år sedan, 10 år sedan. Men det var kul, en nybyggaranda med otroligt många starka personligheter som gjorde att det var ett extremt härligt driv.
Ja, men ni måste, alltså alla, om du gör någonting som sticker utanför boxen så får man ju snytingar. Så ni fick ju mycket snytingar. Folk var ju rosenrasande på er. Hur tog ni det?
Ja, men det lever väl kvar ändå idag, tror jag. Det är svårt att tvätta bort en sån stämpel. Jag tror ju att TV4 lider ganska mycket av det sättet som man fortsatte att producera sport på, med kanske en för stor kaxighet sådär. Nu tycker jag att de har ändrat mycket profil, men det där lever ju kvar någonstans. Men när vi var nya och började, det var ju värt smällarna. Det var ju, och jag tror att det var bra för journalistiken i stort, att det blev en annan form av hårdare och tuffare och inte minst roligare sätt att producera TV. Det var ju mycket som var kul också. Det var ju väldigt många nya annorlunda grepp, och som jag tror liksom var, även om du kollar och blickar utåt i Europa och sånt där, det fanns väl inte så många TV4-kanaler på det sättet som höll på så mycket och spexa och samtidigt kunde vara hårda. Och jag tror att det är en milstolpe egentligen, en av de fem största milstolparna inom svensk sportjournalistik. Det är ju absolut 90-talet med TV4, sättet man förändrade TV-produktionen på.
Hur såg det ut när ni satt där, spjuvrarna? Det var ju Ekvall och det var ju Peter Gide, det var du och alltså Stiliga Katedralmassan. Men ni var ett gäng där, du får fylla på om du...
Ja, det var ju Pärlskog.
Ja, men han var ju kommentator, va? Han var ju inte så spjuvrig.
Nej, han var ju rätt mycket reporter.
Han var reporter, ja. Det var han det, ja.
Jens Tholgraven.
Tholgraven, ja, just det, Jens. Ja.
Hellre död och begraven än två timmar Tholgraven, som Tom Hjälte skrev en gång. Men, det var ju väldigt starka individer och karaktärer.
Tävlar ni med varandra lite? Nu ska jag hitta, ska jag vara tokare i JD då? Eller,
ja,
eller,
det var extrem tävling. Jag tror inte helt sund heller på alla sätt och vis. Men det var ju högt till tak. Det var ju de här redaktionsmötena som kunde vara på den tiden. Det small ju till höger och vänster. Och det blev ju någonting bra av det, även ifall det var för tufft ibland. För så var det ju. Men det var otroligt hårda, tuffa diskussioner kring vad vi skulle göra.
Kan du ge några exempel på hur det kunde låta här?
Ja, men gå in i valfritt gräl någonstans. Det var tuffa diskussioner. Sen så vet jag inte om jag minns någon så här speciell... Något speciellt möte. Det har ju varit några klassiska möten.
Var det Mats Pettersson som var sportchef då? Eller?
Mats Pettersson var sportchef.
Ja, hur hanterar han allt det här? För det måste de här knasiga idéerna ni kom med.
Ja, man skickade... Det var mycket Arthur Ringert som fick ta tag i det. Som var redaktionschef då. Hans Pekkari som också blev det så småningom. Mats satt mycket och köpt in rättigheter och annat. Men det är såklart att han fick...
han fick hantera de här frågorna när de gick lite väl långt. Det finns ju flera exempel med, ja, Peter Jihde slutade ju till exempel. Och varför han slutade får väl han egentligen tala själv om. Men det var ju... det kunde vara svettigt här inne i Mats kontor. Hans glasbur, den blev alldeles immig.
Okej. Okay. Ja. Ja, för att ta det med Peter Jihde. Jag är 11 år som sagt på TV4. Beskriv resan för dig genom de här 11 åren. Liksom hur du växte in i TV-arbetet.
Ja, men det var... man fick slå sig fram inom den konkurrensen som var någonting som var väldigt bra och kul och viktigt för mig, tror jag, var när jag flyttade till England 1998 för att bli Premier League-korrespondent för Tipslördag. Det var ju en sån här milstolpe för mig där jag lärde mig väldigt mycket och där jag efter det egentligen fick de här lite större prestigejobben som VM-reporter och annat kring fotboll och sådär. Så att det var... Det var viktigt. Sen så blev jag mer och mer intresserad också av att den här redaktörsrollen som det handlade om då blev ju så småningom redaktör, fotbollschef, nyhetschef på TV4 och gjorde ju hela spannet, så att säga. Och det tror jag att jag har haft nytta av. Det har jag nytta av än idag, att jag faktiskt har varit reporter. Att jag gillar att hänga i en redigering. Att jag tycker om att gå och kolla på alla sändningar så att man inte blir någon streber som sitter på ett kontor och inte bryr sig om det där. Utan jag gör gärna ett inslag ifall det behövs, för jag tycker att det är så kul. Men jag känner att jag har nytta av den långa vägen där i arbetet idag.
Mm. Ja, det måste jag ge dig. Ibland när jag kör någon NHL-match på natten där, då har du ringt in till och haft någonting, sagt det var stilet så, va? Men är det bra eller är det var nu som kan. Så det är stiligt.
Ja, man blir knäpp.
Ja. Kände du alltså när du kom in som reporter, värvar från Expressen, ung och äregirig, kände du att det är den här vägen jag vill gå som redaktör och sen ta karriären så, eller eller körde du bara som det blev liksom?
Nej, men det är väl lite det att man vill, vad man än företar sig i yrkeslivet, bli så bra som det bara går. Det är väl det som är drivkraften. Sen så har jag ju liksom inte haft den att en dag ska jag bli sportchef. Det gäller ju att leva ganska mycket i nuet, vad man än tar sig för. Och det hade jag, så har det alltid varit. Sen så, jag kan väl erkänna, första gången jag fick ett utlägg och var redaktör, det var för Stockholm Marathon, och då kände jag, men vad är det här för skit? Alltså, ska jag sitta i bussen där? Jag vill ju vara ute och intervjua de som springer. Men det var fruktansvärt roligt. Det blev en kick redan första sändningen. Det var min första kanske någon gång på sent 90-tal. Och efter det så jag gillar att jobba med form och med innehåll och ta en lite större bild och så där. Det var ett ganska naturligt steg. Man har ju tillbringat ett antal söndagar i Leksands ishall och sådär, och ibland är det kul att göra något annat.
Mm. Kände du att, liksom, ja, kände du att du var klar med att stå där och trampa 3 timmar efter att matchen var slut?
Ja, jag kan ju fortfarande längta efter det ändå. Alltså, men någonstans så vill man ju hela tiden utveckla sig och göra nya saker. Och det är väl det som är det som driver en hela tiden. Att, men om jag nu har det här yrket så passar jag på att försöka lära mig så mycket som det bara går kring olika divisioner och detaljer som jag inte brytt mig om tidigare.
Mm. Ja, du fortsatte då redaktör, och sen hur såg du ut? Så kände du då att här finns det en bana, här finns det en karriärsmöjlighet?
Ja, men jag tror inte att jag tänkte karriärsmöjlighet på det sättet. Jag försökte väl bara vara en så bra redaktör som det bara gick.
Mm. Och sen ramlade det på. Du blev, berätta vidare stegen efter redaktör, så blev du, var det nyhetschef sa du, va?
Ja, jag blev nyhetschef. Där jag jobbade nära Hans Pekkari. Sen så några år senare när vi började investera ännu mer i fotboll så blev jag fotbollschef.
Mm.
Snodde titeln från Lars Rikt på förbundet. Var väl den första fotbollschef-titeln tror jag inom media. Och sen så 2008 någon gång där så blev ju jag och Ola Wenström approachade av Viasat.
Mm.
Och gick hit.
Mm. Per Tillander.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Per Tillander ringde och väckte mig imorgon och ville fika och 2 dagar senare så sa jag upp mig.
Han tog hit mig också. Ja. Vi mötte spontänis.
Så fika.
Ja, ja. Om en liten stund så fortsätter mötet med Viasats nye, tämligen nye, sportchef Per Nunstedt.
Då hamnar du på Vias. Jag berättar, för du och Ola är ju tajta. Ni är goda vänner sedan många år på TV4. Tänkte ni tillsammans, här, nu tar vi steget, eller står i lura, eller ska vi vara kvar? För Ola hade ju, jag menar, han var ju huvudprogramledare på TV4. Så att det var ett fint jobb som han också skulle lämna.
Ja, vi jobbar ju väldigt nära tillsammans. Vi gjorde ju bland annat tipslördag då, från tidig ålder när Ola kom in och tog 50% egentligen av det som Peppe gjorde, och då var jag redaktör och projektledare över tipslördag, och sen så följde varandra ganska mycket. Ofta blir det ju så att man jobbar lite i par med någon på en redaktion, och vi gjorde sportklubben och lite olika mästerskap och sånt där tillsammans. Ola är ju extremt skicklig på mer än att bara vara programledare. Det är ju, han skulle vara en lika strålande programmakare ifall han satsade på det. Men nu tycker jag nästan att han är en av Sveriges absolut bästa programledare i alla kategorier. Så att han gjorde ju rätt som gjorde det han gjorde. Men han är ju otroligt mångfacetterad och hjälper ju till väldigt mycket i produktionen idag också. Men vi fick chansen att gå. Jag inbillar mig ingenting annat att Ola var en viktigare och större skalp än vad jag var, för vi har satt på den delen, eller för den tiden. Men det var ett jäkla bra erbjudande som vi båda fick. Jag hade ju uppdraget att starta en fotbollskanal och bli kanalchef för den. Och jag tror också att någon gång måste man ju byta jobb, och det var ett bra läge.
Men fann ni varandra, eller växte den här goda gemenskapen fram eftersom, eller var det liksom så att wow, det här funkar, när vi jobbar bra så då sitter det som en smäck?
Ja, det kändes tidigt att vi funkade väldigt bra kring hur man gör tv. Jag tror att vi levde ganska annorlunda liv i sidan av själva tv-produktionen. Men när det handlade om tv så märkte vi tidigt där när vi jobbade med tipslördag att vi tyckte om och hade ungefär samma syn på hur man bör göra tv och ska göra tv. Och jag menar att Ola var ju extremt delaktig i själva den delen också. Han jobbade som redaktör vid något tillfälle och vid några sändningar så där också under några år. Så att han har ju det i sig också. Men vi klickade på hur man ska producera tv. Mm.
Och så kom det då till betal-tv-världen, jag känner till personligen sedan många år tillbaka. Och det är ju en annan värld, det är ju inte lika mycket liksom tomteblås, utan det är ju mera serier tålamod så att säga.
Ja, vi har ju ett fri-tv-fönster också, ja. Givetvis. Vi sänder ju, det är ju ganska roligt. Vet du hur många kanaler vi sänder sport på?
Alltså, det borde jag ju veta. Det var ju taskigt. Jag vet ju vilka kanaler som vi har. Sen har vi ju massa extra kanaler också. Så att, och då blir det ju ute i det blå. Så att jag ber dig svara så vi får korrekt på en gång.
Men slå till med något bara.
Ja, jag säger väl 19.
40.
Oj.
40 kanaler och det är helt otroligt. När TV3 startade väl 1987 med TV3. Sen så kom betal-TV in 1989 med TV1000. Och det var ju de två benen som bar MTG länge. Nu är alltså 40 kanaler bara för sport. Så att det är ju... Det är mycket att hålla reda på. Det är 8000 timmar per år eller mer än så.
Ja, hur gör du för att hålla koll på allt det där? Det är ju inte omöjligt för en person att kolla på all den sport.
Jag ringer dig på nätterna.
Ja, ja det gör du ju.
Men,
det...
Nej, men 8000 timmar är ju svårt att ta. Men det är såklart att man måste kolla mycket på sport om man är ansvarig utgivare.
Men delegerar ni så att du, Tommy Berg, ja, till exempel, som du jobbat tätt med numera. Då, har ni något liksom system hur ni kollar det där? Hur ni liksom har någon ansvar för vissa kanaler? Eller?
Ja, eller framförallt för vissa ligor och produkter och sånt där. Så att det är ju en enorm dedikation där, så att det är ju ingenting man fixar själv. Och det är väl därför som jag upplever att det ändå går ganska bra för oss. Det är för att folk brinner så otroligt mycket för det. Och som sagt ringer in när det är någonting som inte stämmer med ljud och annat. Och att man egentligen, man lever ju med det här yrket. Det är ju så det är. Det är ju någon form av livsstil.
Mm. Hur ser arbetsbeskrivningen ut? Nu är det ju, när tog du efter Erik? Det var i september, va? Eller var det?
Ja, egentligen i början av sommaren.
Ja, men, ja, officiellt då, ja, efter sommaren då. Ja. Men hur ser arbetsbeskrivningen ut?
Nej, men uppdraget är, om jag har förstått det rätt, att vi ska vara bäst redaktionellt som rättighetsmässigt. Mm. Sen så gäller det ju att driva sporten. Och sporten växer ju hela tiden med olika divisioner som kommunikation. Nu har Vissa Sport.se börjat. Vi har ju flera delar än bara sändningarna, men det är ju uppdraget. Sen så har man ju små och mindre mål också kring hur man tycker att det ska vara, och det är ju ett extremt brett jobb. Det kan ju handla om precis vad som helst alltså. Men grunden är att vi ska vara bäst redaktionellt som rättighetsmässigt.
Mm. Ja, för rättigheterna det är ju egentligen grogrunden, va? En bra rättighet är ju, ja, i en betald kanal är ju alldeles på något sätt. Hur mycket delaktig är du att köpa in och ligga på och kolla kontrakt som går ut? Är ni flera om det? För det, menar, det är ju en jättebit.
Ja, det är det. Och det är en djungel där ute. Och jag är väldigt glad över att vi har den bästa i branschen. Min chef är ju Peter Nörrelund som är sportchef för MTG. Worldwide kan man säga. Han blev så sent som den här veckan framröstad till den mäktigaste mannen inom dansk fotboll, före Morten Olsen då, förbundskaptenen i Danmark. Han är otroligt skicklig på rättighetsbranschen. Han är mer eller mindre mytomspunnen just på att han är så skicklig på att förvärva rättigheter. Och vi har ju ett nära samarbete. Och diskuterar ju mycket kring vilka rättigheter vi ska ha. Vi har ju en fördel eftersom vi finns i flera länder. Vi kan ju få hem en affär tack vare att vi faktiskt också finns i Norge, Köpenhamn, Baltikum. Så att vi kan köpa det brett. Jag menar, det finns ju bara ett TV4. Så att på så sätt så är vi ju starka.
Jag var ju på Kanal Plus under många år. Vi hade ju Premier League då, när det var på filmetiden, som blev ju upphöjt på Kanal Plus. Eller, ja. Och det började ju sända där redan 92-93. Och den höll ju i sig, ja, men i herrans massa år, va? 15-16 år innan, 17 år innan rättigheterna flyttade. Och Champions League har ju varit länge på TV3 vi har satt. Hockey-VM var ju det fram till, var det 2012 vi gjorde vår senaste, 2011-2012. Alltså den här traditionens makt, hur mycket tar rättighetsmakarna hänsyn till att det här har vi har satt och visat Champions League sedan begynnelsen, de ska ha första king?
Nej, men om det skulle bara vara så skulle vi inte kunna förvärva ett OS. Det var ju 27 raka spel i Sveriges Television innan vi tog över den. Sen så vet jag nu att de är väldigt nöjda i IOK Sport 5 hur vi gjorde OS i Sochi. Och det är ju inte en nackdel givetvis att vi kan visa att vi kan ta över en rättighet och ändå ge ett hyfsat resultat på den. Men nej, jag kan inte säga traditionens makt. Jag menar, det är ju flera tunga rättigheter som byter. Nu har vi köpt handbollen till exempel, EM 16-18, och vi har OS, och det byter rättigheter. Det byter ju kanaler då och då. Och sen så, jag vill inte säga, sen så, det är klart att man har gjort ett bra jobb. Mycket handlar ju också om kontakter, det är klart att det är så. Mm.
Långt innan vår tid så har ju TV3, vi har satt, haft, de har ju gillat att chocka. Vi minns ju när de köpte det där hockey-VM 1989 då, när SVT fick sända med fördröjning, och det var ju nästan så att, ja, du minns ju själv hur det var. Och nu, så sent som, ja, här om året då, när vi har satt köpte OS, är det någonting som du känner i liksom huset att att ledningen tycker det är kul att chocka lite grann och bång, slå på, ja, överraska.
Ja, 89 var ju helt, då var man ju inte med själv, men det har man ju förstått att det var ju galet egentligen. Och att SVT då fick sända med 15 minuters fördröjning, det blev ju någonstans en slags förlikning, eller hur man ska säga, för att ändå vara schysst. Men ja, jag tycker liksom att det finns en skön känsla. Jag tycker att det är riktigt gött att vi köpte OS och att vi vågade utmana på det sättet. Det tror jag var bra för tv i stort faktiskt, att man faktiskt kan visa att en kommersiell kanal kan göra OS enligt vissa bättre, andra minst lika bra, någon kanske saknar SVT, men det går att göra OS på en kommersiell kanal, så att SVT kan ägna mycket pengar till att satsa på schyssta andra produktioner också. Man står inte och faller med det eller inte, om man nu ska se till de licenspengar som SVT får respons varje år till att köpa rättigheter. Men ja, jag tycker att det är kul att jobba på ett företag som ändå är så pass offensivt som MTG och Viasat. Det var riktigt härligt när vi köpte Premier League. Vi hade ju några tuffare år där runt 2009 när vi egentligen då hade Bundesliga som inte var speciellt stor. Några danska fotbollsmatcher. Och plus Champions League som faktiskt inte var lika stort då som det är idag. Då var det tuffare, men det kan svänga den här branschen. Och det ska man ju ha respekt för själv. Det finns ju andra som är ute och försöker kötta till sig rättigheter nu. Så att det gäller att vara på sin vakt och ödmjuk där.
Ja, hur tänker du inför vinter-OS? De flesta är överens om att, ja, det som du säger, det funkade ju. Världen gick inte under. Men nu kommer ett sommar-OS här 2016. Och jag menar, det är ju i kvantitet mycket, mycket större. Hur tänker du inför det här? För att det är ju, ja, det är ju bara två, tittar jag på klockan, men det är ett och ett halvt år bort.
Jag kände ju för sig en trygghet inför OS i Sochi, men eftersom det ändå gick bra så jobbar vi med tillförsikt mot sommar-OS. Sen så är det stor skillnad som du säger. Det är 21 pågående evenemang istället för 5. Men det betyder inte att det blir så många fler kanaler, för det finns ju en gräns till vad man kan sända ut i världen, utan det kommer ju vara ungefär i samma omfattning som ett vinter-OS ändå. Det är bara att valmöjligheterna till vad man ska plocka in blir större. Men jag känner en otrolig trygghet inför sommar-OS. En av de viktigaste delarna där, det är ju mycket från produktionssidan också, att vi har lyckats få en studio i den olympiska parken, precis som vi hade i Sochi då. Jag tror att det var en grund till att man fick en fin tittarupplevelse, att vi hela tiden hade gäster med de aktiva, att de tog runda förbi vår studio var de än hade varit. Och där vet jag att det var stora problem i Rio ifall vi hade tvingats ta en plats utanför parken.
Hur funkar det? Alltså, är det man betalar för det, eller är det
lottning? Ja, sen så är det förhandlingar, ja. För det finns bara x antal.
Hur många länder får sitta i parken?
Ja, 10 stycken.
10 stycken, och Sverige är ett utav dem. Det är ju enastående med tanke på vår storlek.
Ja, det är fantastiskt. Ja. Men där tror jag att det spelade en stor roll när de såg hur vi producerade Sochi OS. Vi låg ju och pumpade innehåll från vår studio från klockan 6 på morgonen till klockan, ja, 1 på natten mer eller mindre varje dag. Även när det var färre tävlingar så hade vi det som ett nav och använde den bra. Och det är såklart att det spelar roll, för det finns ju liksom ingen direkt sanning om vem som ska få den och inte, utan det handlar ju om förhandlingar och vilket jobb man har gjort tidigare och hur man använt det. Så jag är jätteglad över att vi har det i Rio. Jag pratade själv med Sveriges olympiska kommitté om de olika alternativen, och hade vi haft en studio i Copacabana så hade de inte kunnat garantera en enda gäst. Nu så kommer vi ju ha ett fint flöde av gäster hela dagarna, och det känns ju väldigt skönt. Och om man nu ska ha en studio det spelar ingen roll att ha en studio i ifall man inte får dit folk. Då kan vi lika gärna sända härifrån, tycker jag. Så att det känns jätteskönt.
Tidsomställningen då? För det blir ju en lite annan tidsomställning än det var från Sochi. Vad hade vi där? 2 timmar, va? Tre kanske det var. Sochi hade vi. Kommer det bli dygnet runt ifrån sommar-OS? Har du kommit så långt i planeringen?
Ja, men vi börjar ju kolla lite. Det är egentligen så sänder man ju live. Liveidrott pågår egentligen mellan klockan 2 på dagen till 4 på natten. Sen så är det ju flera stora tv-bolag som vill styra själva innehållet till sin tidslott så att det passar bra för dem. Den europeiska publiken är givetvis nyfiken på att få tidiga finalpass i friidrott eftersom det då ligger på kristlig tid. Medan så kanske Asien vill ha dem så sent som möjligt för att det ska ligga bättre där. Så att det är ju en kamp där nu med olika slags påtryckningar mot IOK kring hur man ska fördela det här. Men för vår del, vi kommer ju sända massor. Det är såklart att vi sänder så länge det är live, men vi kommer ju sända olika repriseringar och annat innehåll under de andra timmarna för att ja, alla kan inte vara vakna till 4 på natten och kolla på det, även om jag hoppas att många är det. Men det är ja, lite krångligare sändningstider, men man får väl vänta kring exakt hur själva, när själva tablån kommer så att säga, hur man tänkte lägga det.
Hur många var vi totalt som arbetade med Sochi OS? Helt och fullt.
Det beror på hur man räknar.
Hemma och sådär, ungefär hemma. Med tummen och pekfingret.
Ja, det var ungefär 100 pers i Sochi. Ja.
Hur man räknar med ett sommar-OS kommer svälja? Hur mycket personal?
Ja, det beror ju lite på hur man producerar. Man kan ju producera med att ha teknikpersonal i Sverige också och ha fler på plats i Rio. Men vi kommer säkert vara runt 100 pers i Rio också.
Mm. Man klarar med lika med teknikpersonalen, alltså lika mycket, eller ja, lika många. Alltså, trots att det är större evenemang så krävs det inte mer människor, eller?
Ja, det kommer säkert krävas mer människor eftersom det just blir lite mer av en dygnet runt rapportering. Vi sen måste ju visa folk vad som har hänt på nätterna och sånt där. Man kan inte jobba 24 timmar. Så att det kommer krävas mer folk. Men det är inga problem.
Nej. Nu sitter du som sportchef inför ett sånt här olympiskt spel. Har du, det är klart att du reser i rockärmen, men jag ska inte bli avslöjad om resen i rockärmen så de blir stulna, för det är ju något par år kvar. Men alltså, har du sådana idéer? Du sitter så här, ja, du blir glad när du tänker på det ska vi prova, det ska vi göra.
Ja, men man längtar ju och det är ju superkul. Jag träffade senast i förmiddags en hen. Mm. Där vi diskuterade om vi ska jobba med OS tillsammans. Så själva det rekryteringsarbetet är ju fantastiskt. När jag och Erik Westberg åkte runt i Sverige för att försöka få över folk till Sochi. Det var ju kul, det var många rum på hotell som bokades under pseudonym så man kunde ha mötena i fred. Man var ju rädd för att det skulle komma fram, ja, när vi träffade olika personligheter och sånt där.
Men vilka var det som var, du så här i efterhand, vilka var det som var mest känsliga där? Du stal ju Elofsson till exempel. Eller ni,
ja,
du stal ju honom från SVT.
Där var vi uppe, ja, i Umeå några vänder och sen så... Det var ju inte så att vi stal honom, man ville ju gå också. Det. Ja, nej, men Anja Persson var ju såklart väldigt speciell och viktig värvning för oss också på den tiden, eller på inför OS. Och jag är ju otroligt glad över de som vågade gå över, för att det var ju en viss form av högintensivt tonläge inför OS, just med att vi skulle sända och sånt där. Och de som gick över och trodde på vår produkt och visste att det skulle bli bra, jag är väldigt tacksam för att de var med och körde. För att det är ju inte alltid självklart att man ska säga upp ett kontrakt på någon annan tv-kanal för att lira med oss. Men det var flera som gjorde det och gjorde det väldigt, väldigt bra. Det är jag jätteglad över. Och det är såklart att jag märker att arbetet kanske blir lite enklare inför Rio-OS på det sättet att... Jag skulle ju ljuga om jag inte sa att det finns många som hör av sig och vill jobba med oss. Och det är såklart därför att det gick bra med Sochi. Mm.
Tränar du då? Jag menar, jag själv som kommentator och jobbat i den här branschen ett tag till, så är det är ju ett yrke, det är ju ett hantverk naturligtvis. Så kom det in då folk som var tämligen ovana. Fick de träna innan? Hade du något som liksom träningsläger och kollade rösterna på dem? Och nej, det går inte, du kan inte prata skånska. Eller vad, alltså, hittar jag bara på någonting? Men alltså, hur funkar det?
Nej, men det var ju, även ifall det råkar vara så att MTG inte hade sänt ett längdlopp sen man startade kanalen 1987, så hade ju de som jobbade med det gjort det tidigare. Som Per Forsberg då, han har ju varit, ja, ute i varenda skogsbryn i Sverige, ja, och varit konferensier. Eller
Bullen Valencia till exempel, med det härliga namnet, och vad hittar du honom?
Ja, just honom minns jag inte riktigt. Det var på tips någonstans om att han kunde det mesta kring de moderna nya sporterna, ja. Men ja, vi torrsände ju en del. Sen så var det ju mycket för vår, det är inte så att vi lägger ner övrig verksamhet inför ett OS, så att det blev ju mycket jobb för många som skulle gå in från Premier League rakt in i ett längdlopp och sånt där. Men det är fullt med sportnördar på vår redaktion och vi älskar sport, vi älskar att producera tv, och så att det var egentligen, det gick smidigt. För oss var det egentligen inga tveksamheter heller. Jag menar, vi producerar 8000 timmar per år. Vem slår det? Berätta, vilka sänder mer? Det är ingen som sänder mer. Vi är jättevana med att visa sport. Däremot så var det väl kul att kunna visa upp vad vi gör för en så stor publik. Nu hade vi slickade 3 miljoner strecket på herrarnas stafett till exempel. Det är ju tidernas rekord i TV3 inom alla tider. Så att det var väldigt kul att nå ut det till den absolut breda publiken.
Jag hade hockeyfinalen förresten, det har inte jag frågat. Jag var ju delaktig, men jag har inte frågat hur många som där, 3 kronor i OS-final mot Kanada.
Ja, du, den hade bra, låg väl över 2 miljoner någonting sånt där.
Ja. Ja, det borde ju vara ishockey. Men då var skidorna alltså lite fler tittare än ishockey. Ja. Det är ju intressant egentligen.
Så är det, men sen så, vi vet ju av tradition också att tv-tittarna hittar till TV3 när vi har bra sport här. Det, så har det varit med hockey-VM och så. Vi har ju haft över 2 miljoner på hockey-VM de senaste åren. Så att den där delen som folk var lite oroliga för inför OS, den märkte vi ju aldrig av.
Hur kommer tittarna att märka att det är en tämligen ny sportchef? Att Erik Westberg som har flyttat till Kanal 75 är ersatt utav Per Nunstedt?
Ja. Det finns ju flera stora beslut som kan komma som kan göra att det blir förändringar. Men jag menar ju ändå att jag och Erik jobbade så extremt nära varandra. Jag är ju inte ny i huset direkt. Jag och Erik jobbade dygnet runt. Så att även ifall Erik var sportchef tidigare så gick ju han in i min profession och jag i hans. Så att jag fick ju ändå liksom se hur det är att vara sportchef och sånt där. Sen så, Erik var jätteskicklig. Jag tror inte att tittarna har märkt en sån här superförändring nu under den här hösten. Utan vi är en stabil redaktion. Även ifall jag trillar av pinn imorgon bitti så kommer det ju fortsätta att göra bra sport ändå. Men det är såklart att man justerar olika saker och lite åt det hållet som jag tycker. Men jag och Erik var ganska lika.
Vilka detaljer tänker du då på?
Hur vi var lika?
Nej, men som du justerar.
Nej, men man får ju alltid chansen till en nystart ifall man börjar på ett nytt jobb. Så att jag har ju chansen att skriva min egen agenda med vad jag tycker är viktigt. Om det nu handlar om att vara mer ute på redaktionsgolvet och sitta in i redigeringarna ofta och koncentrera mig på vissa frågor. Men det är inga sensationella förändringar som tv-tittaren märker direkt.
Pratar du med Erik så där emellanåt och håller ni kontakt, eller blir det liksom nu när han är på en annan tv-kanal, blir det mer vattentäta skott då?
Nej, men Kanal 75 är ju inte en konkurrent till oss på det sättet. Det finns ju liksom inte så att vi behöver strida varje dag och ligga i olika skyttegravar. Så att vi... Men den är ju betydligt mindre nu än vad den varit tidigare.
Ja. Ja, kan travet hamna på Viasat då? Jag tänkte på kontakterna. För det har ju varit det där. Var det både på Kanal Plus och Viasat tidigare, om jag inte minns fel.
Vilken, vilken rättighet kan handla i vilken kanal som helst?
Det måste jag glömma på det också, ja.
Ja, men så är det ju. Det är ju, och sen så minnet sviker ju. Jag menar, vi sände ju Premier League-fotboll på 90-talet till exempel. Det minns ju inte så många. Men vi hade ju söndagsmatcherna där 91, 92, 93. Lars-Gunnar Björklund var kommentator för Premier League i TV3. Mm. Det är ingenting som man minns. Att de går ju om varandra, rättigheterna till huller om buller och sånt där, så att det går inte ut att sluta någon rättighet egentligen.
Nej. Största målet nu för dig personligen, vad är det?
Man ska försöka må så bra som möjligt som det bara går och vara så...
Hur gör du då?
Nej, men det gäller att försöka vara så ärlig mot sig själv som det bara går. Vi diskuterade det häromdagen här på redaktionen, vad som är viktigt i livet.
Ja. Vad kom ni fram till då? För jag var inte här då.
Nej, men det är väl... att vara så pass ärlig som man bara kan, att vara sig själv i alla situationer som det bara går, att försöka vara generös på olika sätt är ju någonting som man får försöka eftersträva och som är fint och bra. De här meningen med livet-diskussionerna är ju alltid speciella, men det är ju viktigt att man har kul och att man mår bra.
Mm.
Sen så har jag ingen, jag håller på att börja springa nu.
Jaha.
Jag har slaktat 10 kilo här på 2 månader, så att det är ju någonting som... Jag vill komma i form igen. Jag blev väldigt fet när jag började på MTG. Jag gick upp 30 kilo från TV4-åren till MTG när jag låg som värst. Och det är ju hemskt. Så att det har jag ju som ett personligt mål, att komma i form.
Och nästa samhällsfråga, 5 kilometer, vad springer du på?
Ja, du, ligger jag runt 5 minuter när jag springer kilometern så är jag glad. Jag är... Ja, men vänta till något år så där. Då har väl fått upp farten lite.
Familj och så. Du har en dotter, vet jag.
Ja, absolut. Det är ju väldigt viktigt förstås att försöka få balansen där. Mm. Hon gillar att spela handboll, så det blir ju en del sport där också.
Ja, i Skövdeådran.
Ja, det... Hon har hållit på med så mycket sport och kampsporter och allting möjligt sånt där. Men det är såklart att det gäller att hitta en hyfsad balans i livet. Det ingår ju i allting.
Ja.
Men må bra. Vad gör man för att må bra? Det är ju... Det får man jobba efter och jobba för.
Familj i övrigt då, jag vet ju själv att det är inte så himla lätt. Och, för det är ju en livsstil det här, och vi jobbar ju ofta, eller i alla fall vi som är på fältet jobbar ju när de andra är lediga. Det var någon som var en lite lustig bransch och sa, om man inte två skilsmässor så är man ingen riktig kommentator. hur har du knutit ihop det här? För jag menar, det är kontorstid är en sak, men de andra tiderna är ju inte en annan sak. Det är ju kvällar och helger som evenemangen är.
Ja, så är det ju. Sen så, just nu så jobbar jag ju inte jättemycket med att sitta i produktionen i utsändande ögonblick, utan jag har ju ett annat form av jobb just nu, så att jag behöver inte vara, eller behöver, jag kan längta efter det också, men jag är ju inte med Champions League-kvällar och producerar längre. Jag är exekutiv producent och är med i förarbetet och sånt, men det är andra killar och tjejer som kör ut våra sändningar, så att Det är ju en sak. Sen så är det ju det är ju en livsstil. Flickvän och familj och allt möjligt får ju vänja sig via telefonen, ringer ju väldigt mycket, och att man vill kanske kolla på Klitschko mot Pulev istället för att kolla på en film en lördagkväll. Det är ju som det är liksom. Det är mitt intresse, och jag kan ju alltid skylla på att det är min profession också, att det är något jag måste kolla på. Men jag tycker att det är viktigt att kolla på mycket sport.
Du gillar boxning?
Ja, jag gillar boxning. Ja. Första gången jag träffade dig var i samband med en boxningsgala på Åland.
Just
när
det.
Björnlandatigerns ögonbryn gick för säkert tusende gången, om du minns det. Slas var där. Han var väldigt, väldigt trevlig. Han tog hand om mig under den boxningsgalan på Åland. Fantastisk människa.
Berätta.
Det var bara den korta tiden jag träffade honom då, så sprang jag på honom någon gång till där efter jag har läst lite av hans böcker, och jag har någon slagstavla hemma också. Jag gillade honom, men han var, man lär ju sig det där, och man lägger ju på minnet de som var schyssta när man var ung och grön. Att det fanns vissa i branschen som fnös åt en när man var ung och grön, men de som tog hand om en och var välkomnande och omfamnande under de här första åren, och som inte var så revirpinkande och sånt, de minns man ju. Och bara för att nämna ett exempel, så Slas var ingen sportjournalist i den bemärkelsen kanske, men han var schysst, och det var många andra som var schyssta. Och sen så var det några andra från andra medier som var mer professionistiska och inte var lika välkomnande, och sånt där minns man ju.
Jag hörde en annan podd, om det var Agendasättarna du var med i, tror jag det var, eller jag vet att det var, när jag tänker efter. Du ska skriva bok också.
Oj.
Du har köpt skrivbordet här för att du ska sitta och skriva en bok, sa du ju.
Jag var ju tvungen att svara på något där, vad jag har för. men jag är ganska nyfiken på att skriva en bok om 90-talet och den lägenheten.
Odengatan var 18, eller?
Ja, kolla, Odengatan 18, en klassisk ställe, Ingvar Hedlunds gamla lägenhet.
Det är hans skrivbord vi sitter vid alltså.
Ja, det är Jan Gradvalls.
Du satt i hans gamla rum och gjorde den intervjun då,
ja,
i förra
exakt,
podden.
Så var det.
Så har vi fått ordning på saker och ting.
Nej, men jag tycker att det skulle vara kul att få tid att skriva en bok. Man bör nog se att det är ett yrke det också. Mm. Och bör avsätta tid och ha lite disciplin. Det är inte så att man sitter och spontant skriver en bok. Det är väl de flesta författare har ju sina arbetstider även där. Men det skulle jag tycka var kul. Sen så skriva en bok, då skriver alla en bok. Jag skulle skriva en jävla bra bok, en rolig bok. En roman, det längtar jag efter.
En självupplevd, eller ska det vara fiktion?
Ja, du kanske kommer med på något hörn där... Niklas Holmberg, något liknande.
Holmberg, ja. Det är synonym med Alias.
Nej, men det får väl, det är väl lite av varje gång.
Ja. Tillbaka till början, för både du och brorsan Anders blev ju skribenter. Vad blev ni matade med? Jag menar, båda två då, för ni hade ju inte det i familjen vad jag förstår.
Nej, men mamma var lärare, skrev mycket, var svenska lärare. Pappa var ju präst, och det handlar ju också om en form av andlig journalistik. Så vi hade det där. Vi har haft några andra i släkten som har jobbat med olika ledarsidor och annat och skrivit och sånt. Så att det var inte så främmande på det sättet, utan det var väldigt naturligt att hänga med och ja, det blev ett tidigt intresse. Det och sporten var väl det som vi höll på med, och musik.
Mm. Ja, musik, ja. För när jag kom in här så satt och pratade med din nya vapendragare Tommy Berg. Då sa han, du får börja med att fråga Per vad Depeche Mode har betytt för honom. Ordagrant, och nu gör jag det. Sluta nästan med att fråga det då, så får vi se vad jag annar.
Men det är väl världens bästa band, va?
Jag berättar varför de är så bra då.
Nej, jag vet inte, de är...
Kan du nynna någon melodi så jag kommer ihåg vad de har gjort?
Jag kan ringa dig sen när jag har texthäftet framför mig. Men nej, men musiken är ju... sen ser det ju hopplöst om man då fastnar med musik. Det är ju det som är utmaningen med musik, att man måste lära sig att lyssna på nytt. Nu har jag lyssnat igenom Depeche Modes skivor de senaste veckorna om och om igen, men det är då vi hamnar i den här diskussionen, jag och Tommy, om hur...
Vad gillar
hur
han då?
Fruktansvärt bra de är.
Aha,
han håller Depeche Mode högst.
Okay.
Vad
är det som är så bra med dem då?
Ja, du, varför är röd en fin färg?
Ja, jag vet inte. Du, därför att den är varm, tycker många då. Så beskriver de det så.
Jag vet inte. Jag tror att de har varit väldigt bra och utvecklats i tiden hela tiden. De har ju funnits sedan 1980 eller något liknande, och hela tiden gjort nya skivor som tar nya steg, men ändå med den tydliga Depeche-identiteten. Jag tycker de är fruktansvärt vassa.
Mm. En annan musik eller speciell musikstil du gillar?
Nej, man var ju syntra när man var ung, va? Mm. Men nu så kan det vara lite allt möjligt.
Mm. Nej, Anders, han skriver ju i Expressen och kritiker och sådär. Ringer upp honom ibland, nu har du aldrig, hur fasen kan du skriva så här? Eller hur funkar diskussionen? Jag kan tänka mig att det... Det är som ni tävlade på sportfältet, kanske ni tävlar i musikfacket också. Nej, eller har olika åsikter.
Jag vet inte, jag kan väl leta honom lite under slagindustrin där när han åker ut för 15 året i rad och håller på med det där. Men, nej, men han har ju bra musiksmak. Vi pratade på middag och sen för några dagar sedan pratade lite om... Han skulle kanske ta nästa steg och bli musikproducent eller sånt där. Så att så kan det ju kanske bli då. Det vet man aldrig.
Ja, du kanske blir fotbollstränare eller boxningspromotor.
Ja, jag vet inte vad man ska bli. Vad ska man bli egentligen när man blir stor? Vad ska du bli?
Jag vet inte. Jag säger som det. Jag tar det en dag i taget, så får vi se var det landar. Det trygga så. Tankarna drar iväg allt för mycket.
Du börjat med pingis igen.
Jag börjar med pingis igen. Vi kanske ska ta en match här efteråt, så kan vi lägga på resultatet i slutet här. Vi börjar närma oss slutet. Per, det var trevligt. Är det någonting som vi har... som jag har glömt att ta upp, tycker du? Kunde vara intressant eller...
Jag tycker det var ganska skönt att sitta och ha den här lite mer köta stilen, va?
Mm. Ja.
Det var anspråkslöst och lugnt.
Ja.
Och fint. Jag vet inte, vad är du mest nyfiken på? Vad är meningen med livet?
Ja, den har du kvar, den passar du lite
men
på.
Vad är meningen? Nej, men det är väl att må bra. Men vad generös.
Ja, hur mår man bra? Det är väl att kanske ägnas åt andra. Ja, vara generös som du säger, ja. Vi har ju de fina rättigheterna, så du kommer ju inte undan de vanligaste frågorna som jag brukar få som dagligen då. Vem vinner Premier League?
Ja, det kan ju bli Chelsea.
Vem vinner Champions League?
Ja, ska vi säga Real Madrid där? Det är ju inte helt otänkbart.
Och vem vinner Stanley Cup?
Ja, Islanders börjar ju väldigt starkt år med 5 raka vinster. Sen så, de ligger till och med 2 i sin division.
Fick
nu,
ju 2 fina backar där som ändrade hela, genomgick det med metamorfos där.
Ja, de är ju fantastiska.
Det blir 2 värvningar för att vända hela det. Ja.
Ja, jag kollar mycket på Islanders, men det är ju väldigt otroligt att de skulle kunna ta det. Jag vet inte, kan det vara... Tänkte på Tampa där, men jag tror att jag ändå fegar med ett Boston-tips.
Okej. Du bor i Vasastan, du flyttar från Skövde. Men då frågar ju sig, håller du på AIK, Djurgården, Hammarby eller är det Göteborgskamraterna?
Nej, men jag tycker att det, jag gillar ju inte det där när journalister eller andra går ut och propagerar för vilka lag de håller. Jag tycker att man kommer undan ganska bra med Skövde IK, det är ingen som bryr sig. Det är division 1 och de kan ju hålla på, för de lär ju i alla fall inte inom de närmsta 10 åren spela elitserien. Så det kan man ju säga, men däremot så tycker jag liksom att jag tycker inte att det är bra ifall man jobbar och är integrerad så pass mycket i hur man ska sända och man då också går ut med vilket lag man håller på. Jag tycker att det känns lite knäppt. Sen så, nu för tiden ser ju alla det, men det är ju, jag vet inte, jag tycker inte att det är så bra alla gånger.
Personligen blir jag väldigt utsuddad när jag jobbar med det här. Men jag har en bra, ungefär samma strategi som du när det gäller England. Och den är ju sann. Vilket lag håller på? Ipswich Town. Jag kan inte säga Ipswich Town. Och det är som att säga att du håller på Åtvidaberg eller Trelleborg i Sverige. Då dör diskussionen. För om vi hör Man United. För vi går Arsenal igenom säsongen utan att förlora en match, vilket hände 0-4. Då är man en jäkla Arsenal-kommentator. När United vinner storstilat, då är du Manchester United-kommentator och så vidare. Va? Så att det är väldigt bra att svara lite mindre klubb. För då dör liksom diskussionen.
Ja, och sen så blir det som du säger. Det blir ju utsuddat. Man är ju inte den här fanatiken på det sättet. Inte minst ifall man jobbar nära några klubbar och kanske någon man har hållit på tidigare beter sig lite illa i något sammanhang, så det påverkar ju också hur man ser på det, eller ifall någon annan beter sig väldigt bra så får man sympati för dem. Och jag tror liksom att det är ganska sunt om man jobbar i den här branschen att ha en lite mer objektiv syn på det här med att hålla på lag alltså.
Ska vi gå och spela pengis nu?
Är du beredd på den? Jag har ändå tagit poäng mot Jo Wallner.
Ja, titta, det här var det en sak som du satt och värpte på. Berätta!
Nej, det var ju samma med en väldigt lustigt reportage jag gjorde med Jo för många år sedan när jag utmanade honom i tennis och i pingis. Man var bra i tennis också. Han spelade väl i Zweite Bundesliga eller något liknande i Tyskland, så att jag åkte på stryk där med. Men en boll tog jag mot pingis. Eller mot i pingis mot honom. Det var ju Jörgen Persson här på kontoret häromdagen, så alla tog ju chansen att ta någon boll mot honom. han har jobbat som expert med oss med pingisen här, så att jag spelar gärna pingis med det.
Ja, så måste vi ta en ämne, håller på med JO. Då har du ju vad heter det, hållit på att mäta och greja på Karelin också, hörde jag där i någon podd.
Ja, det var i samband med brottnings-VM i Globen, måste varit 1993. Då tog jag med mig måttbandet och det räckte ju knappt när det handlade om att mäta hans muskler. Jag skulle jämföra honom med Thomas Johansson som drog som en avlöning när han såg måttbandet. Han bara rusade iväg. Han ville inte ha några jämförelser med Karelin, men det var ju ett monster. Men fruktansvärt trevlig och schysst och inbjudande den turneringen. Vi knackade på honom på hotellet på kvällarna och han kunde komma in och ställa upp på intervju och bilder och allting, så att nej, det är ett minne. Det är en tuffing.
Ja, han gick väl in i politiken sen, gjorde han inte det?
Jo, han håller ju fortfarande på med det. På olika sätt, även om det kanske inte blev på den absolut högsta nivån. Sådär, så han är ju med där.
Men Peter Foppa Forsberg, det är din favoritidrottsman i alla fall. Personliga.
Foppa är kung.
Tack Per.
Tack.
Tack Per Nunstedt och tack till dig som lyssnade. Om du vill veta vem som blir nästa veckas gäst eller har frågor, synpunkter i allmänhet, så rekommenderar jag Twitter Niklas_Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren möter. Ha det så gott så länge. Hej hej.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.